Rummet du kliver in i har kala, vita väggar. Nere i ett av hörnen har någon skrivit något i mörkröda, kladdiga bokstäver. Det ser ut som blod. I det skarpa lysrörsljuset får du klä av dig naken. En av kriminalvårdarna inspekterar din hud, letar efter gängtatueringar. För några år sedan gjorde de misstaget att placera rivaliserande grupper tillsammans. Du väntar på att han ska inse att du inte har några fiender. 11 år i anstalt och du kommer inte våga sälja ett enda gram cannabis igen. Det var så domaren sa. Att sådana som du redan är förstörda från början. Ni är för unga, för hungriga, tänker för kortsiktigt. Det enda som hjälper är ett decennium i förvar, tills era hjärnor är fullt utvecklade. Först då är det säkert att släppa ut er på gatan igen. Du får nya kläder, grå mjukisbyxor och en t-shirt. Ett par avlagda jumpaskor med hål i sulan. Med handfängsel på eskorterar de dig ner längs långa korridorer kantade av låsta dörrar. Du kan höra folk banka där inifrån. Skrikande röster som dämpas av tung metall. I slutet av korridoren väntar 2 stora dörrar. En av vakterna slår in en lång sifferkombination på en display. Det är som att titta rakt in i en myrstack. Framför dig breder oändliga rader av våningssängar ut sig. Takbelysningen är på, trots att klockan är sent. Och sorlet av röster är nästan öronbedövande. En av vakterna trycker sin gevärspipa mellan dina skulderblad. Manar dig framåt. Du snubblar in. Vakterna följer inte med in hit. Långsamt börjar du gå ner längs mittgången. Känner ögonen som iakttar dig. Ju längre in du kommer, desto mer sticker det i näsan. Det luktar surt. På betonggolvet ligger folk och sover tätt intill varann för att hålla värmen. Någonting litet rasslar iväg precis framför dina fötter. En kackelacka. Du känner paniken växa. Du måste hitta en säng. Fort. Och där, långt borta i ett av hörnen, får du syn på en. Du börjar springa för att hinna fram innan någon annan gör det. Då träffas du av ett hårt slag i bakhuvudet. Ovanför dig tornar en man upp sig. Hans pupiller är som 2 svarta hål. Han frågar om du försöker ta hans säng. Du skakar på huvudet. Mannen stirrar på dig. Länge. Vems sida står du på? Frågar han. När du inte svarar tar han ett steg framåt med ett långsamt leende på läpparna. Längre hinner han inte. Förrän 2 killar dyker upp bakom honom. En av dem greppar tag om mannens armbåge. Du hör ljudet av ben som knäcks. Ett skrik som får hela sovsalen att stanna. Den andra killen går fram till dig. Han räcker fram sin hand och du tar den. Låter honom hjälpa dig upp. Det finns en trygghet i hans blick. Men handen som landar på din nacke kramar åt hårt. Nästan som en snara. Han säger, nu vet alla att du tillhör oss.
Vi gör ett program om när allt går åt helvete. För att bekämpa gängkriminaliteten i Sverige föreslås allt hårdare straff. Samtidigt lider svenska fängelser och häkten redan av platsbrist. Funkar längre straff för att krossa gängen? Och vad kommer hända med alla brottsdömda fångar? Du lyssnar på P3 Dystopia.
Sportbägens axelrem skär in i handflatorna. Du försöker andas långsamt. Vill inte dra till dig uppmärksamhet. Dunjackan klibbar mot kroppen och du känner kallsvetten rinna ner längs ryggraden. I din ficka ligger en liten skrynklig lapp med ett namn på. Du har 24 timmar på dig. Det är 11 år sedan du blev tagen av polisen utanför tunnelbanestationen med fickorna fulla av cannabis och 500 lappar. 11 år sedan metalldörrarna slog igen bakom dig. Sedan dess har saker förändrats. Du har inte bara blivit man, du har också nått upplysning. Det hade aldrig gått utan dina bröder. Ni delar inte blod, men något mycket viktigare än så. Övertygelse och syfte. Du har ett mål nu. Ett uppdrag att slutföra. När vakterna låste upp din handfängsel och grindarna öppnades kände du ingen lättnad. Bara beslutsamhet. Tunnelbanevagnen stannar och du pressar dig av. Följer folkströmmen uppför rulltrappan. När du kommer upp till markplan ser du att det har börjat snöa. Julbelysningen blinkar i rött, guld och grönt. Gatorna är fullpackade av folk som rör sig mellan skyltfönster. Deras påsar svämmar över av glansigt presentpapper och glittrande snören. Du zigzackar fram genom folkmassan, håller blicken fäst ovanför allas huvuden. Och där, på andra sidan övergångsstället, ser du en skylt du känner igen. Du stampar av snön från kängorna och kliver in i hotellobbyn. Kvinnan i receptionen ler vänligt mot dig. Du förklarar att du letar efter din vän som är på besök över helgen. Att din telefon har laddat ur och att du därför inte kan ringa honom, men att du har hans namn. Kvinnan nickar förstående. Han bor på våning 5, säger hon. Vill du att jag ber honom komma ner? Du ställer dig vid hissarna för att vänta. Sportbägen ligger på golvet mellan dina fötter. Du hukar dig ner. Drar upp dragkedjan. Känner skaftet på AK-47. Metallen är sval mot dina fingrar. En kall vind kommer insvepande i hotellobbyn. Du sneglar över axeln. Får syn på en familj som precis klivit in genom dörrarna. Barnen bär fula tomteluvor. En har till och med en Lucia-krona på huvudet. Receptionisten pekar bort mot hissarna och familjen börjar gå mot dig. Samtidigt ser du hur siffran ovanför hissen börjar räkna ner. Från 5 till 4, 3, 2. Du lägger pekfingret mot avtryckaren. Hissdörrarna öppnas.
Det är väl ingen som har lyckats missa att svenska fängelser står i centrum i politiken just nu.
Vi kommer skärpa straffen för de brott som begås inom ramen för kriminella nätverk.
Ja, vi vill ju höja straffen.
I princip alla verkar vara överens om att vi behöver kraftigt skärpta straff för att bli av med det dödliga våldet som skakat Sverige de senaste åren.
Men min utgångspunkt är att om farliga människor är inlåsta så utgör de längre ingen fara för laglydiga människor.
Och i takt med att straffen blir allt längre kommer såklart antalet svenska intagna öka lavinartat. Enligt ett läckt dokument från regeringskansliet kan antalet interner i Sverige på sikt komma att tredubblas.
Ja, om de värsta prognoserna slår in så kommer vi ju att återfå en fångpopulation i storleksordningen som vi hade vid mitten av 1800-talet. Alltså det är väldigt långt tillbaka i tid.
Men den stora frågan som vi ställer oss i det här avsnittet är, vad händer egentligen med ett samhälle där fängelsestraffen blir allt längre och de intagna allt fler?
Vi håller på att få en latinamerikansk situation. Det är farligt på riktigt. Och då ska vi se till att de människorna försvinner från gatan, blir inlåsta så länge som det behövs.
En sak som verkligen har liksom slagit oss i arbetet med det här avsnittet, det är hur synen på straff har varit under konstant förändring genom hela historien. När det första moderna fängelset grundades i Massachusetts i slutet på 1700-talet så hade normen i större delen av världen länge varit en helt annan typ av bestraffning.
Det är ju framförallt en fråga om kroppsstraff och dödsstraff.
Roddy Nilsson är seniorprofessor i historia och kriminologi vid Linnéuniversitetet.
Även skamstraff som det kallas. Och då var det verkligen straff i den bemärkelse som vi kanske inte använder det idag.
Det viktigaste var länge att straffet skulle skapa smärta och lidande. Rädslan för smärta skulle helt enkelt avskräcka människor från att begå brott. Men det här förändras i slutet på 1700-talet.
Det som kommer in här är en ny tankegång, en ideologi som kan knytas till upplysningstiden och den tidens tänkande. Och det handlar om att man kan förbättra en människa i fängelset.
Nu är det inte längre kroppen som ska straffas, utan själen och sinnet. De tankarna leder till att fängelser med enskilda celler, så kallade ensamfängelser, börjar byggas i framförallt USA, men också i Storbritannien.
Det är en tanke som växer fram så småningom på en ganska tydlig kristen grund. Man brukar tala om att kväkarna i Amerika var de första som drev den här frågan, att människan kan faktiskt bli bättre. Och hur blir man det? Jo, man blir det genom att vistas i ensamhet, i kontemplation och framförallt med ledning då utav Guds ord. Och det innebar att predikanter eller präster spelade en ganska stor roll i de här första fängelserna.
Redan från början fanns alltså en tanke om fängelser som en plats för rehabilitering. Men kanske inte på det sättet som vi tänker på det idag, med olika former av 12-stegsprogram och moderna terapisamtal. Idén var snarare att uppnå en personlig förändring genom att tillbringa mycket tid ensam i en cell och i vägledning av präster och predikanter.
Här i Sverige blev fängelser snabbt superpopulära bland beslutsfattare och makthavare. Man satsade enorma resurser på att bygga upp fängelser av en för den tiden banbrytande standard, ja, rent av lyxig.
Det fanns till och med fängelser som hade vattenklosetter i någon primitiv form. Det var ju helt främmande för vanliga människor. Det fanns en form av uppvärmning i de här cellerna. Det var ju också någonting som är helt främmande för människors bostadsstandard på 1800-talet.
Poängen med de här enorma satsningarna var att man verkligen trodde att de moderna fängelserna skulle komma åt brottsligheten. Ett samhällsproblem som, precis som idag, var i centrum för debatten.
Och fängelserna skulle inte bara vara moderna. De skulle också vara estetiskt tilltalande.
Jag har faktiskt hävdat att det var en form av nationell stolthet att kunna peka på sina fina och vackra fängelser. Det var ett tecken på att man tillhörde de civiliserade nationerna, att man byggde upp de här stora fängelsesystemen. Det finns en fångvårdskongress i Stockholm 1878 när stora delar av västvärldens fångvårdsledare träffas och man tävlar i att tala om sina egna fängelsesystem som särskilt civiliserade, och det svenska systemet får väldigt mycket beröm av internationella gäster.
Men även om det nya fängelsestraffet anses mer humant än dåtidens kroppsstraff, så börjar man med tiden inse att det finns baksidor också med det moderna fängelsesystemet.
Det fanns ju en annan typ av straff, en plåga i detta, att tillbringa extremt långa tider i ensamhet. Människan är ju i högsta grad en social varelse och vi har väldigt svårt att uthärda ensamhet under långa tider. Och det visade sig också att det fanns en tendens till att en del som tillbringade långa tider blev psykiskt sjuka på olika sätt.
Kritiken mot ensamfängelserna leder till flera reformer under första halvan av 1900-talet.
Kritiken går så långt att en del politiker och debattörer börjar ställa sig en ny, mycket större fråga.
Är fängelse överhuvudtaget ett bra straff?
Släpp fångarne loss, det är vår. Var människa i sin själ i grunden vill så väl.
Och aldrig jag tror att det går.
Under efterkrigstiden växer det fram en vision om att minska antalet fångar. Grundtanken var det här. Den växande välfärdsstaten, den skulle på sikt bli så effektiv att den skulle minska brottsligheten så pass mycket att det helt enkelt inte skulle finnas ett lika stort behov av fängelseplatser överhuvudtaget.
Den här mer liberala synen på fängelser inspirerar filmer som Släpp fångarna loss, det är vår, av Tage Danielsson från 1975.
Släpp fångarna loss, det är vår. Var människa i sin själ vill väl. När grön naturen står.
När natten är inne är Frida nu med på mitt resonemang.
Samma år går Sveriges justitieminister Lennart Geijer hårt åt landets fängelsesystem. Här hör vi honom citera en gammal riksdagsman.
Så här skrev han på 1840-talet när ensamhetsfängelset genomfördes. Allt det usla pratet om förbättring, moralisk förbättring som genom fängelse verkas i ett skojeri. Förbättras i ensamheten kan ingen människa. Förbättringen är inte tänkbar annat än under prövning i samlivet med människor. Och bättre har det inte kunnat uttryckas senare. Jag vill för all del gärna tro att fängelse är en mera human vedergällning än kroppsstraff. Men vedergällning är det. Det bäddar för hat mot samhället och för återfall.
Även om Lennart Geijer idag är mer känd för någonting helt annat, så var han i alla fall då känd som en fängelsekritiker. Och det här fick honom att lägga fram en hel del politiska förslag som framstod som lite väl utopiska, till och med för det optimistiska 70-talet.
I slutet av 70-talet kommer det bara att finnas några hundra fångar i Sverige. Det säger justitieminister Lennart Geijer i en ekointervju idag.
Det är väldigt svårt att säga, men jag räknar för min del med att det är några hundra, jag kan inte säga närmare, 500, 600, kanske 700.
Men det blir ingenting av de här 700 fängelseplatserna. För även om fängelsepopulationen faktiskt minskar under 70-talet så håller den sig runt 4000 intagna.
Men det hindrar inte politikerna från att införa en rad lagförändringar som ska mildra straffen i Sverige.
Det man gjorde var bland annat att man avkriminaliserade fylleri, som är numera ett ordningsbrott, men som då kunde leda till fängelsestraff, som upptog ganska många platser i fängelserna. Det är ganska meningslöst ur behandlingssynpunkt att spärra in ständigt återkommande alkoholiserade män som det rörde sig om. Så det lyckades man förändra.
Och 1983 så inför man halvtidsfrigivning, vilket innebär att alla med ett fängelsestraff längre än 4 månader blev villkorligt frigivna efter halva fängelsetiden. Något som ytterligare bidrar till att antalet fångar minskar.
Men
det är den sista stora optimistiska perioden egentligen i den här frågan som vi har.
Sen början av 90-talet har vi istället gått i motsatt riktning. Idéerna om att kortare fängelsestraff skulle minska återfallsrisken och att en tryggare välfärdsstat skulle förhindra brottslighet är som bortblåsta. Istället ligger fokuset på att vi behöver hårdare straff.
Det är alltså lite grann som det fortfarande är idag. Och då är ju frågan, hur bra funkar egentligen hårda straff för att minska brottsligheten?
Ja, det här är något som har jäckat forskare och beslutsfattare under lång tid. Och det finns tyvärr inget rakt svar på den frågan. Framförallt eftersom...
Det är ju väldigt svårforskat.
Det här är Olof Bäckman. Han är professor i kriminologi vid Stockholms universitet.
Det är svårt att liksom kunna göra bra studier och veta att en förändring i brottsligheten faktiskt beror på en förändring i straffvärde på vissa typer av brott.
Grejen är att straffskärpningar historiskt har skett rätt så sällan, vilket ju gör att forskare har haft ganska få chanser på sig att undersöka vilken effekt de får. Och det finns ett till problem när det gäller grov brottslighet.
Man skärper straffet för, ja, säg grovt vapenbrott. Och då är det ju så att det är inte så många per år i Sverige som blir dömda för det. Det också, skapar också en metodologisk svårighet, för att om man ska göra statistiska beräkningar, då behöver man liksom komma upp lite i antal för att det ska vara tillförlitligt. Så att det är också en svårighet.
Det är helt enkelt rätt så rörig data och jättesvårt att generalisera resultatet från olika studier.
Ett huvudsyfte med straffskärpningar och straff generellt är att de ska vara avskräckande. Helt enkelt genom att det ska kännas så jävla otäckt att råka ut för fängelse att man undviker att bryta mot lagen. Det som kallas för allmän prevention.
Man ska inte begå brott överhuvudtaget för att man är rädd för att bli straffad. Att kriminalisera olika handlingar kan också ha en moralbildande effekt som gör att folk tycker att det här är dåligt. Det gör man inte liksom.
Olof Bäckman menar att lagar och regler helt uppenbarligen har en avskräckande effekt. Ta till exempel kravet på säkerhetsbälte. Det tog inte lång tid efter att det infördes som lag i Sverige innan i princip alla började använda det.
Eller ta rökförbudet på uteserveringar som infördes för några år sedan. Det har ju uppenbarligen varit supereffektivt.
Det var ju strejk bland parkeringsvakter i Stockholm någon gång på 90-talet tror jag det var. Då parkerade folk helt plötsligt som man ville. Så där fanns, så kunde man se att det fanns en avskräckande effekt.
Problemet är, enligt Olof Bäckman, att avskräckning verkar funka som bäst på redan laglydiga medborgare. Däremot så är det ganska oklart om personer som redan har en kriminell livsstil verkligen blir avskräckta av straffskärpningar.
Det är klart man kan fråga dem, är ni rädda för att få 6 månaders fängelse istället för 4? Ja, det kanske de svarar ja på, men i själva situationen när de faktiskt ska begå det brottet, då är det mer oklart.
Och om någon ändå väljer att begå brott, då är ju tanken att själva fängelsevistelsen i sig ska göra en osugen på att återfalla i brottslighet när man släpps fri, för att man inte vill in i finkan igen.
Det här kallas individual prevention, och man kan väl säga att det inte verkar funka speciellt bra. Överlag minskar inte risken att återfalla i brottslighet efter ett fängelsestraff. Till exempel visar en metaanalys från USA gjord 2021 som gått igenom 116 studier om fängelsers avskräckande effekt att de inte minskat återfallsfrekvensen alls. Snarare tvärtom, den ökade lite grann.
Och en studie i Danmark från 2017 undersökte det här med avskräckning på ungdomar. De danska forskarna ville ta reda på vad konsekvenserna blev av att straffmyndighetsåldern sänktes från 15 till 14 år. Skulle det avskräcka 14-åringarna från att begå brott för att de visste att de kunde straffas för dem?
Det hade ingen som helst avskräckande effekt på 14-åringarnas brottslighet. Det är till och med så att man ser en liten ökning där av 14-åringarnas brottsliga aktiviteter.
Studien kom också fram till att de 14-åringar som faktiskt dömdes för brott hade en högre risk att återfalla i kriminalitet och fick sämre skolresultat.
Så straffskärpningar verkar inte vara så skrämmande som man kanske önskar att de vore. Faktum är att det mesta pekar mot att det är något annat som avskräcker kriminella från att begå nya brott.
Risken för upptäckt, det är i sådana fall det som är avskräckande, inte straffets stränghet.
Så enligt den logiken är typ fler poliser, övervakningskameror eller fler upplysta miljöer i stadsbilden mer effektivt än längre straff. Men Även om längre straff inte är så bra på att avskräcka kriminella från att begå nya brott, borde de ju ändå kunna minska kriminaliteten på andra sätt. För om de som begår brott sitter inlåsta, då kan de ju inte fortsätta råna, mörda eller sälja droger. Och den enkla matematiken kallas för inkapacitering.
Tonight, El Salvador is under state of emergency after a deadly weekend of gang violence. The National Civil Police reporting 14 people murdered on Friday and 62 the following.
El Salvador har länge terroriserats av gängbrottslighet och mordantalen har varit skyhöga. Till och med de svenska dödsskjutningstalen bleknar i jämförelse.
Under 2015 mördades i snitt 18 människor per dag i El Salvador. Och trots att landet är litet med en befolkning på 6,5 miljoner invånare, alltså färre personer än vad som bor i New York, hade man över 6 650 mord. Det var mer än en tredjedel av USAs mordantal.
Men när Nayib Bukele och hans parti Nueva Ideas vinner valet 2019 har saker redan börjat förändras i El Salvador. Folket har tröttnat på att leva i ständig rädsla och skräck och man har tagit till extrema åtgärder.
Mass arrests in El Salvador continue. The country's president Nayib Bukele doubling down on what he has called a war on gangs.
Nu, några år in i Bukeles war on gangs, har nästan 2% av El Salvadors vuxna befolkning satts i fängelse. Och det här har faktiskt lett till att antalet mord har minskat enormt. Från mer än 6650 2015 för att 2022 landa på färre än 500. Här hör vi Nayib Bukele i en intervju.
El Salvador was the murder capital of the world. And now we're on our way to be the safest country in the whole American continent.
Och Bukele har stort stöd från befolkningen. Över 80% enligt flera opinionsundersökningar. Vilket man ju faktiskt kan fatta. För första gången på flera år så kan människor gå ut på gatorna och känna sig rätt så trygga. Det här har gjort att Bukele har gett sig själv ett smeknamn. The coolest dictator in the world. Och grejen är att det här spiller ju över på Sverige också. Jag har hört det ganska många gånger faktiskt när man pratar om gängkriminaliteten. Folk pekar liksom på El Salvador och säger: kolla, det är superenkelt att bli av med gängbrottsligheten. Kolla bara på El Salvador, de har burat in alla. Kan inte vi också göra det?
När man sitter inne så är det mycket svårare att begå brott än när man är ute.
På ett sätt är det ju precis så enkelt som det låter. Sitter du inlåst i en cell så kan du inte fortsätta begå brott ute på gatorna. Men det finns en ganska mörk baksida i fallet El Salvador. För där har brottsbekämpningen minst sagt tagit sig ganska extrema proportioner.
Gabriel Urrutia hasn't seen or spoken with his wife or stepdaughter in more than 7 months.
El Estado hasta los tiene secuestrados.
Det här är en intervju från Al Jazeera där en salvadoransk man berättar om hur hans fru och styvdotter var några av dem som anklagades för att vara kriminella och fängslades.
They were among tens of thousands of people who were swept up in El Salvador's war on gangs.
Han har inte kunnat få kontakt med dem sedan dess och säger att staten har kidnappat dem. Ingen vet om de fortfarande lever.
Enligt Human Rights Watch så har den bristande salvadoranska rättssäkerheten lett till att människor blivit slumpmässigt arresterade och utsatta för tortyr. Deras familjemedlemmar får ingen kontakt med dem. Över 100 dödsfall ska ha skett bakom fängelsemurarna och det finns exempel på 12-åriga barn som fängslats.
El Salvador now imprisons people at a higher rate than anywhere else in the world.
Många av er har säkert sett den där ganska starka bilden på helt kalrakade män i vita kallingar som sitter liksom ihopträngda på rader ute på fängelsegården.
And many have disappeared inside the country's dangerous and overcrowded prisons where they can be held indefinitely without trial.
Polisräderna är vanligast i de fattigaste kvarteren och de resulterar ofta i godtyckliga masshäktningar.
Det finns ett bisarrt exempel på en häktningsförhandling som skedde över videosamtal med över 500 deltagare. Domaren skickade allihop till anstalt. Och det här är ju helt extremt och rättsosäkert på ett nästan parodiskt flagrant sätt. Som vi var inne på tidigare så är El Salvadors brutala metoder ett framgångskoncept. Den grova brottsligheten har gått ner otroligt mycket. Men baksidan är att man kastat rättssäkerheten ner i toaletten och spolat. Det krävs liksom att man är en auktoritär polisstat som urskillningslöst arresterar människor och sätter dem i fängelse, ofta utan rättegång. Vissa så unga som 12 år.
Men idén om att bura in så många som möjligt och få bort dem från gatorna som ett led i att bekämpa grov gängkriminalitet är lockande och poppis även i demokratiska länder med fungerande rättssystem. Här i Sverige pratar politiker om det hela tiden. Men hur bra funkar egentligen massinkapacitering i en rättsstat där de allra flesta fångarna till slut släpps fria?
Martin Lardén är chef på enheten för behandling, arbete och studier på Kriminalvården.
Kortsiktigt så kan man faktiskt minska allvarlig brottslighet genom att sätta fler personer i fängelse.
Det finns ett fåtal studier från framförallt USA som visar att inkapacitering kan minska brottsligheten. Men studierna är ofta småskaliga, gjorda i specifika miljöer och under ett visst tidsspann. Till exempel gjordes en undersökning i Maryland 2009 där man tittade på brottsdömda unga vuxna som fick sina fängelsestraff sänkta med i genomsnitt 7 månader.
Under den här tiden, när de egentligen skulle ha suttit i fängelse, fortsatte de att begå brott ute i det fria. Och det här i en mycket högre utsträckning jämfört med en kontrollgrupp. Med andra ord hade flera allvarliga brott under det tidsspannet kunnat förhindras om de hade suttit kvar i fängelse.
Men här kommer vi till en knäckfråga. Som Martin Lardén är inne på har de här studierna bara kunnat komma fram till att brottsligheten minskat på kort sikt. Vi vet inte hur det gick för de här personerna längre fram eller om de hade begått färre brott totalt bara för att de suttit i fängelse under en längre tid. Olof Bäckman igen.
Det är ju självklart så att när man är inkapaciterad så kan man inte begå flera brott, men om det har någon effekt att sitta i fängelse så kommer den i så fall vara att man begår mer brott när man kommer ut än vad man skulle ha gjort innan. Så att det är väldigt svårt att liksom nettoeffekten är svår.
Och det som Olof Bäckman säger här, att en fängelsevistelse kan leda till att man begår fler brott när man kommer ut, det var vi ju inne på lite tidigare.
När man jämför fängelsestraff med alternativ påföljd, då får man nästan alltid så att fängelsestraff är sämre när det gäller återfall i brottslighet. Det minskar återfallsrisk om man får avtjäna straffet med fotboja istället för i inlåst.
Martin Lardén igen.
Fängelsevärlden är annorlunda. Den är inte som världen utanför. Det är en annan typ av regler som gäller. Man är väldigt begränsad. Man umgås med andra personer som är på olika sätt kriminella. Leva och överleva i ett fängelse är så pass annorlunda jämfört med ute i den så kallade verkligheten eller i samhället. Så att det gör ju det att sitter man väldigt länge så är det en lång väg tillbaka.
Och ett land som har blivit lite av en fallstudie i sig när det kommer till hur långa och hårda straff påverkar brottsligheten är, ni gissade helt rätt, USA.
The problem of mass incarceration, the issues that arise from it are both, you know, theoretically interesting, they're interesting empirical questions to me, they're interesting from an ethical position, but also it's very personal. You know, I've loved ones who did time.
Det här är Ruben Jonathan Miller. Han är professor på University of Chicago och har forskat kring det amerikanska fängelsesystemet. Intresset började när han i 20-årsåldern volontärarbetade som fängelsepastor på Cook County Jail.
While I was doing that work, I started seeing my neighbors, you know, people who I knew, I grew up with, because I was born poor and black after 1973. This is the year that we start mass incarceration in our country.
En studie från Cornell University visar att nästan varannan amerikan har eller har haft en familjemedlem som suttit fängslad. Och en av dem är Ruben själv. Både hans pappa och bröder har suttit i fängelse, vilket lett till ett märkligt sammanträffande under hans forskarkarriär.
So here I am trying to do research. like in the Michigan prisons, you know, trying to follow people, trying to understand their lives. I'm following families who are preparing to welcome home their loved ones. And while I'm in the middle of doing this work, my brother gets locked up and he's doing time. So again, it is both, you know, the subject of my research, but also a very personal set of questions for me.
Och intresset har lett honom vidare in i ämnet. 2021 kom han ut med boken Halfway Home: Race, Punishment and the Afterlife of Mass Incarceration.
Which is about what happens when you engage in this giant experiment in human caging that we've embarked upon in the United States.
USA representerar ungefär 4% av jordens befolkning, men har typ en femtedel av jordens alla fångar.
Hur började då The Land of the Free låsa in en så stor andel av sin befolkning?
New prisoners arrive by bus almost every day. They call the new inmates at Stateville fish.
Allting börjar under 60-talet, när det sker en ökning av grova våldsbrott.
They're entering a maximum security prison built for half the present population of 5221.
Och precis som här i Sverige just nu så var inte den här våldsvågen något som gick över snabbt. Tvärtom. Mellan 60- och 90-talet mer än femdubblas brottsligheten i USA.
Det sker dubbelt så många mord.
Och våldsbrotten generellt, alltså inkluderat då misshandel och så vidare, nästan fyrdubblas. Allra värst är det i storstäderna.
Dessutom inleder amerikanska politiker kampanjen War on Drugs, som vi har pratat om tidigare i Petri Dystopia, i avsnittet om det narkotikafria samhället.
So there's a panic around crime and the kinds of crimes that are happening, and you start to see it in both the news and on the lips of politicians, but you also see it in popular culture, kind of a fear of really relaxed prison sentences.
In recent years, crime in this country has grown 9 times as fast as population.
Här hör vi Richard Nixons valkampanjvideo från 1968, året innan han blev president.
I pledge to you, the wave of crime is not going to be the wave of the future in America.
Samtidigt växer sig medborgarrättsrörelsen allt starkare under 60-talet. Svarta kräver att få samma rättigheter som vita, och spänningarna ökar i det amerikanska samhället.
There's the civil rights movement that happens, and things like protest in the streets get covered as crime in the streets.
Under den här perioden börjar också opinionen kring den amerikanska statens roll att svänga. Efter årtionden av brett stöd för olika välfärdssatsningar som Great Society och War on Poverty hörs andra tongångar i den allmänna debatten.
Well, by the 1970s, people are tired of government intervention and the way that conservative politicians largely cover welfare expenditures. They cover it as a failure. They cover it as a failure. They say, look, we spend all this money and look at these people. They are unemployed still. They are poor still. And we've spent more money than we've ever spent before. Social investment is a great failure.
Och det här gör att man börjar prata om kriminella på ett annat sätt. Här har vi president Ronald Reagan från 1982.
As all of you know, crime today is an American epidemic.
Många har sett kriminalitet som en konsekvens av fattigdom och något som samhällssatsningar ska förändra.
Individual wrongdoing is seen as the result of poor socio-economic conditions or an underprivileged background. But what has also become abundantly clear in the last few years is that a new political consensus among the American people utterly rejects this point of view.
Men nu betonar man snarare individens ansvar att följa lag och ordning.
The belief that right and wrong do matter, that individuals are responsible for their actions, that evil is frequently a conscious choice, and that retribution must be swift and sure for those who decide to make a career of preying on the innocent.
And then what happens in the criminal justice system and in sentencing is the first thing that gets attacked is rehabilitation. Programs that rehabilitate, the idea of the prison as a place that's rehabilitative instead of incapacitative, and the role of, say, law enforcement and punishment, rather than viewing law enforcement and punishment as something to help, say, correct bad behavior, it becomes a place to hold people who've caused harm. It becomes a warehouse.
Från att ha haft omkring 200 000 fångar på 70-talet så börjar fångpopulationen växa och växa. Massfängslandets tid har börjat.
Och antalet fångar peakar 2009. Därefter går det neråt och droppar ytterligare under pandemin. Men faktum kvarstår fortfarande. USA är det land i världen med högst antal personer i fängelse.
Right now we have about 1.9 million people who are held in American jail or prison. So it always sticks around this 2 million number. And the folks who make up the mass of mass incarceration have been historically black men.
Och för 2 miljoner fångar så hade man ju kunnat tänka sig att man också har 2 miljoner celler. Men det är långt ifrån verkligheten. För i de amerikanska fängelserna har överbeläggningar och platsbrist blivit en vardag.
The inside of most American prisons, you know, the living conditions are quite squalid. You know, there are almost always human rights violations that happen inside. When I was a chaplain at the Cook County Jail, you know, a person died of diabetic shock. This is, you know, completely preventable.
Att en diabetiker får så lågt blodsocker att den dör är ovanligt. Framförallt eftersom botemedlet är något så vanligt som socker. Och det finns många exempel på intagna som försummats inne i amerikanska fängelser.
In an Atlanta jail, you know, a man's found dead, eaten by bedbugs.
The image is hard to look at. 35-year-old LaShawn Thompson, unresponsive in a Fulton County jail cell, covered in what his family's attorney says are insect and bedbug bites.
In a Houston jail, people are found dead, you know, from heat stroke and basically bake on the inside of these places.
I'm a grieving mother. At the very essence of the death of my son makes me angry.
During this emotional news conference, members of Texas Prisons Community Advocates claimed 9 inmates living in cells with no air conditioning have died from heart attacks this summer.
Det här har gett amerikanska fängelser ett smeknamn.
So folks on the inside talk about it as the quote belly of the beast.
Trots förhållandena i många av landets fängelser verkar den avskräckande effekten som fängelsestraff ska ha inte riktigt fungera så som man vill.
There was this giant rant study that followed people who were just not given prison at all for crimes and compared it to folks who were given prison for crimes, and it found that being given prison time had no real effect on the likelihood that new crimes would be committed. And so sometimes you'll find an effect in a particular locale under a certain set of circumstances, but the literature on the whole says that there's very little, there's modest to no deterrent effect from lengthy prison sentences.
Så trots att personer suttit inlåsta med både vägglöss och extrema värmeböljor så fortsätter folk att begå brott. Och det är ju såklart inte unikt för USA. För även här i Sverige räknar man med att ungefär 30% av alla som suttit i fängelse återfaller i brottslighet inom 3 år efter frigivningen. Men i USA ser siffrorna väldigt mycket värre ut.
After about a year 50% of the population is back in jail or prison. After 3 years, it's more like 67% of the population is back in an American jail or prison. They tracked for 9 years. After 9 years, 83% of the population recidivated after 9 years of being released.
Men det är inte bara återfallsfrekvensen som Ruben intresserar sig för i sin forskning. Det är också vad konsekvenserna för hela samhället blir när människor döms till ett långt fängelsestraff och försvinner.
You know, somebody got taken off the street, that has to be accounted for. But what gets lost in taking that person off the street? I think that's a question that we don't ask enough.
It's been 15 years since I've been in trouble and I'm actually charged with the same exact charges that I had 15 years ago.
Det här ljudet kommer från Vice-dokumentären Revolving Doors som följer Jason Bobbitt, en man i 40-årsåldern som efter 15 år i frihet ska tillbaka till fängelset efter att ha sålt kokain. Men det som oroar honom mest, det är hur det här ska påverka hans familj. Framförallt hans 5 barn.
And I would die if I called home one day and one of them had the same troubles that I'm having because I'm not here.
Jason riskerar flera år i fängelse men släpps efter 18 månader. Och när han kommer tillbaka till sin familj har mycket av skadan redan skett.
My dad was there. I kind of met all these people and they kind of made me feel wanted. It might have been bad shit that we were getting into, but we did it together. That was all that mattered.
Familjen har splittrats. Flera av barnen har hoppat av skolan och börjat hålla på med droger och umgås i nya kretsar.
I can just tell everything was so different. Within a short period of time, people were getting kicked out of school and their grades were just dropping. It just got progressively worse. I'm scared for my kids' future because the road that they're on right now is going to put them dead or in prison.
Över hälften av alla män som fängslas i USA hade varit den huvudsakliga försörjaren för sin familj innan de åkte in. När de inte kan bidra till ekonomin är det många familjer som inte längre har mat för dagen och riskerar hemlöshet. Barn med fängslade föräldrar presterar ofta sämre i skolan och har också större risk att själva hamna i fängelse i framtiden. Reuben Jonathan Miller igen.
What we know from 100 years of criminology is that unemployment, housing instability, the lack of pro-social ties, meaning positive people in our lives that we can participate in, when we cut people off from the political economy and culture, when we amputate them from the social body, the literature tells us that that leads to more crime, not less. But that's what we do through law and policy. Amputate people from the social body, we isolate them.
De flesta experter verkar överens om att fängelsestraff i någon mån i alla fall ändå behövs för att bekämpa kriminaliteten, åtminstone på kort sikt. Men samtidigt så pekar ju mycket av det vi pratat om hittills på att långa fängelsestraff kan bidra till ökad fattigdom och utanförskap för familjer och områden. Vilket i sin tur kan föda en våldsspiral där nya brott begås och ännu fler hamnar i fängelse. Hur många människor kan vi skicka till The Belly of the Beast innan magsäcken helt enkelt exploderar? Och vem ska betala det priset?
Även om svenska fängelser befinner sig långt ifrån de amerikanska så märks det ju redan att vårt system inte är byggt för en så stor ökning av fångpopulationen som vi ser just nu.
De kriminella buras nu in en efter en. Det är därför vi har följt på häktena, vi har följt i fängelser. Vi köper våningssängar för att det ska rymmas. Vi får fler kameror, vi gör fler större samlade insatser.
Det har ju varit en kraftigt utökad press på kriminalvården de senaste åren som en direkt konsekvens av den grova brottsligheten och att allt fler då döms för allvarliga brott.
Tillvaron på svenska fängelser och häkten präglas av platsbrist, personalbrist, lokalbrist och sysselsättningsbrist. Man kan väl helt enkelt säga att kriminalvården har gått in i en kris.
Just att det inte finns resurser, att vi har det här med överbeläggningar just nu, och så har vi ju också en massa lagförslag som ligger med, som skulle innebära då längre strafftider, och om allt skulle klubbas igenom så skulle vi behöva bygga kanske 11 nya fängelser. Det är otrolig kostnad.
Det här är Lena Roxell. Hon är docent och forskare i kriminologi vid Stockholms universitet. Och hon oroas av läget på svenska fängelser just nu.
Man säger ungefär att det kostar 1,2 miljoner för en person att sitta in i ett fängelse under ett år. Om man tittar framåt så är väl det lite skrämmande faktiskt. För det är otroligt kostsamt att ha personer inlåsta på fängelse.
Och ökade kostnader blir inte den enda konsekvensen när fängelserna fylls till bredden, enligt Olof Bäckman.
I Frankrike så såg man ju när man fyllde på fängelserna där att det blev, blev många som radikaliserades i fängelse och blev mycket farligare när de kom ut.
En imperativ qui est nouveau.
There is a new imperative, an urgent one. The fight against violent radicalization. Individual incarceration is one of the tools to prevent the risk of an inmate falling into radicalization.
Prisons are just basically a radicalization hotspot.
Frankrikes fängelser kämpar också med platsbrist. Där sträcker sig våningssängarna upp till taket när tre fångar kan få dela på en liten cell. Och överbeläggningarna är en av orsakerna till att fängelserna har blivit hotspots för radikalisering. För när det blir trängre, då ökar risken för missnöje och våld.
Och i värsta fall kan det få förödande konsekvenser. Som i fallet med Mohammed Merah som 2012 sköt ihjäl 7 människor i ett islamistiskt terrorattentat i sydvästra Frankrike.
Mara went on to kill six others, including children and teachers at a Jewish school in the south of France. But he began not as a terrorist, but a common criminal, a trafficker in drugs and stolen cars. And like a growing list of terrorists here, he became radicalized while serving prison time.
Att den här typen av radikalisering och gängtillhörighet skulle bli vanligare i svenska fängelser ser Olof Bäckman som en möjlig risk.
Det kan man ju tänka sig i Sverige också, men det man också kan tänka sig när fängelserna blir så här överfulla är att det kan bli större osäkerhet i fängelserna, och att även sådana som inte direkt hör till gäng och så, utan sitter inne för andra saker. Det finns en risk att även sådana människor behöver ty sig till ett gäng om gängen blir stora inne på fängelserna.
Ett exempel på det här är Brasilien. Där har fängelserna förvandlats till rena rekryteringsbaserna för gängkriminalitet. Där plågas anstalten av revolter, och det händer att vakterna tas som gisslan när konflikterna mellan olika gäng eskalerar.
O que ela ajuda a fazer é fornecer a essas facções o seu braço armado.
Atos Vieira är specialist på de brasilianska gängens historia. En historia som börjar inne på fängelserna.
Här har vi P1-programmet Konflikt, där Lotten Collin intervjuat en brasiliansk kriminolog.
Det var där Brasiliens idag största kriminella organisationer, PCC och Comando Vermelho, föddes på anstalter i São Paulo och Rio. Där har de vuxit, och därifrån har de spridit sig.
Fängelsepopulationen i Brasilien växer. Och majoriteten av de som nu buras in är unga svarta killar från fattiga områden som fängslats för ringa narkotikabrott, enligt kriminologen Atos Vieira.
Särskilt PCC dominerar idag fängelser i hela Brasilien och resten av Latinamerika. Och de har spritt sig med statens hjälp.
Och när Atos Vieira får höra om den svenska utvecklingen med skärpta straff för yngre personer, så har han en varning.
Jag har hört om explosioner och dödsskjutningar i Sverige. Och när människor börjar känna sig otrygga, så vill politiker leverera någon slags lösning på det, säger Atos Vieira. Men fängelser är också mötesplatser. Gängmedlemmar kommer att träffas där, lära sig av varandra, skapa kontakter. Och någon gång ska de ut i samhället igen. Så ni riskerar att stärka gängen istället för att försvaga dem.
Jämfört med Brasilien har svenska anstalter varit rätt så förskonade från våld innanför fängelsemurarna. Under 90-talet, när MC-gängen var stora i Sverige, var det flera gäng som skapades i fängelserna, och det ledde till ett stort antal mord. Genom att splittra gängen och jobba förebyggande lyckades man stilla problemet. Men nu, med den snabba ökningen av fångar, finns det en risk att saker återigen kan eskalera. Lena Roxell igen.
Ja, det finns ju risk för om det blir överbeläggningar och få resurser för de intagna, att det blir ett missnöje inne på anstalterna.
Ett missnöje som i värsta fall kan leda till ren och skär upprorsstämning.
Nu är vi på taket, alltså vi är 120 stycken på taket, och vi har ungefär det är 18 polisbilar utanför murarna, de vågar inte komma in.
Det är den 22 juli 1994. En intagen på ett av Sveriges säkraste fängelser, Tidaholmsanstalten, har ringt upp Sveriges Radios Ekot.
Och vi är beväpnade, vi kommer inte ge oss.
Under morgonen utbröt ett bråk om toapapper, och flera personer fördes till isoleringsavdelningen. Nu har de intagna grupperat ihop sig mot personalen. De vill att en av deras vänner släpps ur isoleringen, och man är beredd att gå långt för att få som man vill.
Vad är ni beväpnade med?
Vi har järnstånger. Vi har varit inne i verkstaden och hämtat såna här, du vet, påkrar av järn.
Ja.
Järnrör heter det.
Ja.
En allt mer repressiv kriminalpolitik med längre straff och färre permissioner har lett till ett ökat missnöje på anstalten. Och nu har det tänts en farlig gnista.
Och vad heter det, vi har laddat upp, vad heter, så att vi kan elda också, vad heter det, så att vi har, vad heter, fullt med bensin, vad heter, så vi kan förstöra hela fängelset om vi vill, va? Förstår du?
Fångarna har tagit över anstalten. Upploppet är ett faktum.
Men du säger att ni är beredda att sätta eld på hela fängelset. Är ni beredda att riskera livet för det?
Ja, vi är beredda, för vi har mellan 8 och livstid här som sitter här på det här fängelset. Så att vad heter det? Förlorar vi våra liv så kommer andra liv också gå åt under den här perioden. Det kan jag ju säga. Va?
Flera byggnader sätts i brand och elden sprider sig på fängelset. Inne i verkstaden finns det gastuber som används vid svetsning och explosionsrisken är stor. Men smällen kommer aldrig. Istället brinner flera fängelsebyggnader ner utan att någon människa skadas.
Förödelsen på Tidaholmsfängelset är enorm efter upproret där över 100 interner deltog. Enligt polisen kan värden för 100 miljoner kronor ha förstörts.
Efter att ha kontrollerat fängelset i nästan 12 timmar ger fångarna upp. Vid det laget är man trötta och berusade på mäsk och tabletter som man stulit från läkarmottagningen. Kvar av Tidaholmsanstalten finns nu aska och förkolnade husskelett.
Hot och våld mot anställda ökar på svenska häkten och anstalter.
Kriminalvårdarna slås till marken med knytnävar, stolar och verktyg.
Under förra året, 2022, ökade antalet incidenter i svenska fängelser. Det kan handla om allt från att en intagen vägrar att delta i arbete till att det utbryter bråk och våld. Här har vi en kriminalvårdare berätta för SVT Småland.
Två står och fullständigt matar knytnätslag. Det smäller och det smäller och det smäller. Och innan jag är på plats så flyter det blod på golvet. Det ligger avslitet skägg på golvet och det ser ut som fan.
Och orsaken till varför de här incidenterna har blivit vanligare är enligt kriminalvården att det blir trängre och trängre på anstalterna. Lena Roxell igen.
Ja, det finns ju risk för om det blir överbeläggningar, att det blir ett missnöje inne på anstalterna. Och tidigare har man ju haft upplopp på fängelserna. Och jag kan tänka mig också att det kan bli mer våld mellan intagna eller mot personal. Och att vi sen då får ut en massa personer som inte är rustade för att klara av ett liv liksom ute i samhället. Utan går tillbaka till sitt gamla nätverk och fortsätter att begå brott.
Alla experter som vi har pratat med sammanfattar konsekvenserna av hårdare och längre fängelsestraff ungefär så här. De är ineffektiva, ökar våldet i samhället och det är superdyrt.
Men straff kan ju också ha ett annat syfte som inte är lika lätt att mäta utifrån samhällsvetenskapliga analyser och statistik. I alla fall om du frågar Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Nej, men jag tycker debatten har varit skev, att det har varit allt för mycket instrumentella perspektiv på debatten.
Allt som vi har pratat om hittills har ju handlat om just instrumentella värden av längre straff. Alltså till vilken grad straff är bra på att uppnå en avskräckande effekt eller minska återfall i brottsligheten.
Men så finns det en helt annan typ av förklaring, och det är att straffet är en moralisk konsekvens av vissa handlingar.
Något som brukar kallas för
retributiv rättvisa, att man får vad man förtjänar.
Enligt Mårten Schultz och många andra finns det en fara med att stirra sig blind på konsekvenserna. För om det bara är konsekvenserna som är viktiga skulle det kunna leda till en ganska märklig syn på straff. Tänk till exempel att det visar sig att hårda straff mot helt oskyldiga människor skulle minska brottsligheten i stort. Med en instrumentell logik skulle det plötsligt vara helt rimligt att, som i El Salvador just nu, bura in folk helt godtyckligt med argumentet att skjutningarna går ner. Mårten Schultz jämför bokföringsbrott med mord.
Om man skulle livstidsbestraffa alla som fuskar med bokföringen så tror jag att det skulle få större effekter än om man pillar på straffet för mord.
Ändå är det ju ingen som, mig vetligen i alla fall, driver frågan om att bura in ekobrottslingar på livstid och samtidigt sänka straffen för mord. Enligt Mårten Schultz handlar det här helt enkelt om att det finns och ska finnas ett samband mellan brottets grovhet och straffet, oaktat konsekvenserna.
Många saker bör leda till straff och till och med väldigt allvarliga straff, även om man inte får någon preventionseffekt överhuvudtaget. Folkmord till exempel finns särskilt kriminaliserat i Sverige. Jag tror inte att den regeln tillför någon allmän preventiv effekt överhuvudtaget, för mord är ju också kriminaliserat. Men det är ändå motiverat att ha en särskild regel om folkmord med lagens strängaste straff i.
Och när det kommer till debatten om straffskalorna vi har i Sverige idag, har Mårten en inställning som avviker från de andra experterna vi har pratat med.
Min helt privatmoraliska uppfattning är att straffen för många brott tidigare har varit låga. Och att jag själv personligen gärna ser en skärpning av många av dem. Men att man kanske måste gå lite varsamt fram.
Mårten Schultz ser en fara i vad som kan hända med ett samhälle om befolkningen inte känner att straffen är tillräckligt långa.
Det kan vara farligt att medborgare upplever att rättssystemet inte tar brottsligheten på allvar och att man upplever det som att man är flat mot brottsligheten. Det brukar ju ibland i de här sammanhangen diskuteras att om rättsordningen under bestraffar eller för mild i förhållande till brottslighet, att det kan leda till att medborgarna tar lagen i egna händer, medborgargarden och sånt.
Och ett exempel på något som skulle kunna liknas vid ett medborgargarde här i Sverige, det är Dumpen. En hemsida där vuxna som sökt sexuell kontakt med barn konfronteras och hängs ut. Och man har fått stort stöd från allmänheten.
Det är ju närmast en folkrörelse kring de här uthängningarna.
Och i Dumpens fall har det fått konsekvenser. Till exempel...
Mannen i 30-årsåldern hängdes ut på sajten Dumpen som potentiell sexförbrytare. Sen blev han uppsökt i sitt hem i Ludvika och överfallen med sparkar, slag och en slägga.
Eller det här.
18-årige Josef misstogs för att vara sexförbrytare och har nu polisanmält att han blivit hotad med ett baseballträ.
Uppenbarligen finns det ett syfte i att vi som medborgare litar på att rättssystemet kan hantera människor som anklagas för brott.
Men det finns också ett annat moraliskt perspektiv som hörs allt oftare. Brottsofferperspektivet.
Jag heter Susanne. I augusti 2020 så sköts min dotter Adriana ihjäl på en bensinmack i Botkyrka när hon var ute och rastade sin hund.
Susannes dotter Adriana blev bara 12 år.
Hej, jag heter Adriana och jag är en tjej på 12 år. Jag fyller 13 september.
I SVT-serien Mammorna i våldets skugga minns mamma Susanne tillbaka till tiden då hennes dotter levde.
Hon var rolig, showig, ödmjuk, en väldigt bra vän, en väldigt bra syster, en fantastisk dotter.
Men så kommer den där sommarlovskvällen i augusti 2020. Susanne är utomlands med sin man och deras barn. Adriana ville hellre stanna hemma och hänga med sina kompisar, så hon bor hemma hos sin pappa. Det är bara någon vecka kvar till skolan börjar igen.
Det var en varm sommarkväll som hon bestämde sig för att göra någonting som vi alla har gjort en gång i livet. Att gå hemifrån mitt i natten. Så hon träffade några vänner och gick till McDonald's.
Susanne ligger och sover när hon väcks av sin man.
Min man kommer in vid 2:20 på morgonen och säger: Sussi, din telefon ringer. Det ringer jättemånga gånger. Du måste svara, det kan vara någonting viktigt. Jag kollar på klockan, jag tänker så här, klockan är 2:20, vem kan det vara? Så jag svarar, hallå. Så är det en kille som säger: jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här. Och jag trodde aldrig att jag skulle göra det här telefonsamtalet någonsin i mitt liv. Men din dotter har blivit skjuten.
Att ett 12-årigt barn mördas väcker stor ilska. Och opinionen för att få gärningsmännen fängslade är stark. Här hör vi SVT rapportera om fallet.
Men det många hoppas är ju såklart att Adrianas familj kan få någon slags upprättelse.
Vi hör en av utredarna, Eva Nilsson.
Alla uttryckte ju verkligen att ni måste sätta de här bakom lås och bom. Det här har gått alldeles för långt när de börjar skjuta barn på det här sättet.
Och så blev det. Tre män dömdes i år 2023 till livstidsfängelse i Södertörns tingsrätt. Något som var en lättnad för Adrianas nära och kära. Vi hör hennes gudmor, Isabella Leikas, i SVT.
Här är en dom inte bara för Adriana, inte enbart för oss. Det är för hela Sverige. Det är en viktig dom det här.
Det är jättemånga familjer i Sverige som under de senaste åren har förlorat sina barn, syskon och föräldrar i skjutningar och sprängdåd. Och det skulle troligtvis kännas som ett slag i magen för både brottsoffrens familjer och samhället i stort om människor som mördar inte får ett tillräckligt långt straff för det.
Väldigt lindrigt straff i samband med ett allvarligt brott kan uppfattas som kränkande av brottsoffret. Det vet man ju. Att det finns ju återkommande redogörelser för hur kanske framförallt hur sexualbrottsoffer reagerar eller efterlevande till någon som har dödats. Att de kan uppleva det som närmast kränkande om straffet blir milt eller om det inte blir något straff alls. Så att det vet vi ju. Det finns de som menar att straffet är någon slags upprättelse i sig för brottsoffret.
Och just att brottsoffren ska få upprättelse genom att kriminella får ett längre straff. Det trodde vi att Mårten skulle se som en viktig del av själva straffet. Men det gjorde han inte.
Så betraktar inte jag straff, utan upprättelsefunktionen ser jag som... Det sitter i andra delar av rättssystemet, framförallt i civilrätten.
Till exempel att man som brottsoffer kan ha rätt till skadestånd.
Det kan till och med finnas risker med att låta brottsoffrens behov av upprättelse vägleda när man bestämmer någon straff, eftersom det blir så subjektivt. Olof Bäckman igen.
Det är såklart viktigt att brottsoffren ska få upprättelse, men det är väldigt svårt att bestämma vad som är straffvärdet utifrån de argumenten. Och man kan inte tänka sig heller ett system där man låter brottsoffren bestämma straffen, utan det måste vara liksom vara lika för alla.
Och att straff inte kan baseras enbart på brottsoffrets känslor, det är något som Reuben Jonathan Miller, professor på University of Chicago, håller med om.
How do you know what is reasonable? And what happens when my vengeance can never be satisfied? You steal from me, I want you to go to prison forever. Is that reasonable? Do you then now say, no, that's not right. How do you determine that? How do you determine that? If the science doesn't guide, law, what then is law for?
Oavsett vad ett flertal studier säger så ser straffskärpningarna i Sverige inte ut att bli färre. Tvärtom. Och medan fler lagförslag läggs på bordet så byggs det nya fängelseanstalter runt om i landet.
Och Sverige är inte ensamt om att se den här utvecklingen. Trenden har fått namnet penal populism, straffpopulism på svenska. Det är ett uttryck för när politiska partier tävlar om att vara tough on crime, ofta med argumentet att det är vad befolkningen vill ha, snarare än att gå på den linje som forskningen lyfter fram som mest effektiv i brottsbekämpningen.
Samtidigt läggs allt större press på politiker att stoppa det dödliga våldet. Och fängelser får agera slutdestination för en lång kedja av våld och segregation. Framtiden kan ju med andra ord kännas rätt som mörk. Martin Lardén, chef på enheten för behandling, arbete och studier på kriminalvården, igen.
Det värsta som kan hända, tror jag, det är att man i de här fängelserna skulle vara så lågtumannade. Man kan komma så långt ifrån klienterna att man då tappar kontrollen. Och det här kan då leda till att de här fängelserna snarare blir enheter, samlingsplatser för fortsatt brottslighet. De här fängelserna kommer att bli grogrunden för att fortsätta kriminalitet också utanför fängelserna. Det vill säga ledarna kan fortsätta bedriva sin verksamhet inifrån, kan rekrytera nya kriminella till deras egna nätverk. Det vore en väldigt olycklig utveckling.
Lena Roxell, docent och forskare i kriminologi vid Stockholms universitet.
Jag tänker så här att politikerna vill visa att de är handlingskraftiga. Och då är deras medel då att man ska höja straffen och låsa in folk längre tid. Men forskningen säger precis tvärtom att ska vi minska återfallen så ska vi inte låsa in folk, utan att vi ska satsa på andra resurser istället. Risken blir ju annars att vi har det här med att låsa in personer, slänga nyckeln och sen kommer de ut och inte alls förberedda för det.
Olof Bäckman, professor i kriminologi vid Stockholms universitet.
Det handlar om segregation i skolor och bostadsområden och den typen av sociala frågor som det kanske inte låter lika handlingskraftigt att propagera för sådana som att propagera för hårdare straff.
Och Martin Lardén, som jobbat inom kriminalvården i flera år, tror att det är viktigt att tänka på vilka straffskärpningarna är riktade mot.
Varför gör Sverige då den här satsningen på ökad inlåsning och längre straff? Jo, det är för att stoppa den grova kriminaliteten. Men vi måste också tänka på att vi måste också ha andra alternativ för de som inte är grovt brottslingar. Det vill säga att vi måste också samtidigt ha en större satsning på bra utslussning. Vi måste ha en satsning på frivårdsinsatser för de som inte begår de här grova brotten eller riskerar att begå de här grova brotten samtidigt. Så en samtidig satsning på att lätta upp i någon ände för att kunna stoppa upp den här allvarliga kriminaliteten som vi ser idag.
I slutändan är det ju vi som samhälle som tillsammans bestämmer hur långa fängelsestraff vi vill ha. Men det som är spännande är att när forskare har frågat människor om de tycker att straffen är tillräckligt långa i Sverige, så svarar de flesta att vi borde skärpa straffen.
Men när de istället fått läsa påhittade fall där människor begått brott som misshandel, rån, våldtäkt eller narkotikasmuggling och själva fått ta ställning till hur långa straff gärningsmannen ska få, då händer något annat.
När folk själva får bestämma, då blir straffen generellt kortare och mildare än när en grupp domare får bestämma.
En liknande studie gjordes i flera skandinaviska länder. Och i såväl Sverige som Island, Danmark och Finland framträdde ett mönster. När vanligt folk får avgöra, dömer de generellt ut straff som antingen är kortare eller lika långa som domstolen skulle ge.
Och det här väcker ju flera frågor. Vill vi egentligen ha längre straff när det kommer till kritan? Har vi en uppfattning om att vårt rättssystem är mildare än vad det egentligen är?
Eller handlar det om psykologi? Kanske drar vi oss för att straffa någon som istället för att bli en siffra i systemet presenteras som en medmänniska med en historia.
Och det är inte så konstigt att den här frågan skapar förvirring och debatt när inte ens forskare är överens om vad som är den optimala längden på ett fängelsestraff.
From my position I'm not sure what the right prison sentence would be for any manner of crime. I think we need to look for ways to incorporate people, and deeper incorporation is what gets us out of problems of crime and violence, not more exclusion.
Ruben Jonathan Miller igen.
The lesson from the United States is that the literature tells us that the way out of this problem is deep inclusion of the group. So all the violence prevention organizations worth their salt provide a place for people to feel like they belong. They offer a ladder into the economy, a ladder into the social fabric of the community.
Alla personer som vi har intervjuat i det här avsnittet är överens om en sak. Fängelser behövs i någon mån i vårt samhälle. Men att bara låsa in människor under längre och längre tid, det kommer inte att få stopp på den allvarliga kriminaliteten i längden.
I think we have to not govern from a place of fear. I think we have to ask a different kind of question. What do communities need to thrive? How might I make thriving communities? Not how do I protect them? What's the public safety? Like these sorts of things. Because if the community thrives, you'll get safety.
P3 Dystopia är slut för idag.
Det här avsnittet gjordes under hösten 2023 och källförteckningen hittar du på sr.se/dystopia.
Vi har också en Facebookgrupp. P3 Dystopia Eftersnack, där du kan diskutera det här och andra av våra avsnitt. Tekniker, det var den otrolige Johan Hörnqvist.
Huvudproducent och manusförfattare för det här avsnittet var Miranda Wretman i samarbete med Viktor Lövgren.
Och vi som har hört heter Freddy Rammel
och Wendela Antepol.
Vi hörs.
He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Well, I told him once or twice to stop playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.